Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Petra heter jag och idag är det fredag, eller hur Joel?
Jajamän, taggad.
Jag vill ha en intro som liksom någonting så här. Fredag med Joel Oskarsson. Typ fast bättre.
Ja, det finns någon bra duktig lyssnare som kan fixa det, tänker jag.
Säkerligen. Ni kan liksom, istället för att bli Patreon så kan ni fixa världens bästa sån intro. Jag vill ha sånt riktigt glättigt liksom. Typ som de här fredags- eller lördagsshowerna som fanns förr i tiden.
När det är morgonso.
Ja, men jag tänker mer så här, tv, det här var kanske inte min tid, men förr i tiden, Joel Oskarsson, när vi alla gick i skolan i flera mil i halmtofflor, så fanns det då bara ettan, tvåan och sen kom fyran. Och då var det liksom så att folk samlades framför tvn, framförallt på lördagskvällar. Och då var det ju en tv-serie som alla tittar, eller tv sådär. Och det var ju lite så här Martin Timell, Arne Hägerfors och sånt. Och lite,
just det.
Ja, Kattis och så. Och det var liksom det var ju lite så här kvitt eller dubbelt och lite annat sån här roliga saker.
Vi ska tillbaka till 50-talet alltså.
Ja, eller 99.
Jaha. Du, inte...
okay. Bara för introt då, alltså liksom. Vi ska ju faktiskt inte prata om tv alls idag, så ska vi prata om hur man skapar media snarare, fast stillbilder då framförallt, för nu har ju iPhone som ni vet släppt en ny telefon som heter Apple. Apple har släppt en ny telefon som heter iPhone 13 och vi har ju pratat mycket om den, och nu då är det liksom dags att ta ett avslut på den här nu när den har kommit ut, den har recenserats och sådär. Och den har presenterats som ungefär 10 000 miljoner gånger tidigare, bättre batteritid och bättre kamera. Och du ska väl få avslöja, Joel Oskarsson, som för er som inte har lyssnat innan är chefredaktör på surfa.se, framförallt i det här sammanhanget men även Nordic Hardware. Är iPhone 13 nice utifrån ett kameraperspektiv?
Särskilt Pro-modellerna är ju otroligt nice ur ett kameraperspektiv. Otroligt. De är så pålitligt bra. De är bra i typ alla situationer. Och det tycker jag gör en smartphone-telefon, en smartphone-kamera, särskilt bra. Att den ska vara pålitligt bra.
Då är ju frågan, hur bra är bra när det kommer till kameror? För att man pratar ju varje år att nu, det har man ju sagt varje år liksom, ni kommer ner och nu är de som nästan som systemdigital kamera. Det är ju, och det är ju fantastiska bilder som släpps ut på internet, som släpps löst från de som har skaffat iPhone och börjat fota iPhone 13. Det som jag tycker dock är fascinerande är att så fort man förstorar upp dem lite, så fort man trycker på dem så att de kommer upp på datorns skärm, så är de ju inte så imponerande längre. Har det att göra med att så är det, eller har det att göra med det faktumet att iPhone, om vi pratar iPhone nu, det är ganska få, det är ju ändå ganska få megapixlar på de där kamerorna fortfarande.
Ja,
vad är det som gör bra bilder bra och i vilket sammanhang?
Det är ju inte megapixlarna, det kan jag konstatera. Det är inte det som är problemet eller skillnaden mellan systemkamera och en iPhone. Det finns flera olika anledningar. Rent fysiskt så är det ju så till exempel så att själva sensorn är mycket mindre, så att man fångar in mindre ljus och mindre information än vad man gör i en vanlig systemkamera. Men jag skulle säga att den kanske mest underskattade och största anledningen till att det är så stor skillnad är optiken. För det vet man om man har en systemkamera. Så det är bra att ha ett bra kamerahus, men det absolut viktigaste och det som man kanske borde lägga mest pengar på, mycket mer än vad man lägger på kameran, är bra optik. Och där så är det så att smartphones är väldigt små, så man har inte plats för så mycket högkvalitativ optik, utan man använder sig av plastoptik som visserligen har kommit väldigt långt, och dessutom så använder man väldigt många linselement nu för tiden för att höja kvaliteten på vilken skärpa och så man kan få. Men begränsningen ligger till stor del, skulle jag säga, i optiken, och det är liksom ett fysiskt fenomen som är svårt att går runt. Det sker viss utveckling där, man tror sig kanske kunna använda olika typer av glas i framtiden. Men i nuläget så är vi fast vid plastlinser som helt enkelt, oberoende på sensor, inte kan ge hur hög kvalitet som helst.
Men det som är lite intressant här, det här är ju inte siffror. Det finns inga siffror här som man kan liksom lägga på specifikationspapper och säga, titta, den här siffran är högre och bättre än den.
Nej, det är jättejobbigt för ett marknadsperspektiv, och det är ju också en anledning till att många inte pratar om det, för att det är väldigt svårt att prata om objektiv kvalitet. Det är det enda siffran liksom som folk slänger runt, är ju bländarvärde. Fast jag har ingenting med blända eller liksom med objektiv kvalitet att göra. Det bara handlar bara om hur mycket ljus som kommer in. Och sen så snackar man ibland om hur många element man har i objektivet, och det kan ha viss betydelse, men alla de här elementen kan ju vara dåligt gjorda också, så att det är inte nödvändigtvis betydelse för exakt vilken kvalitet du har. Men det jag kan säga är ju, som sagt, du frågade om hur många megapixlar man har. Och i dagsläget så finns det viss skillnad mellan enheter beroende på upplösning på sensorerna. Det kan synas viss skillnad, men skillnaden är väldigt liten. Jag skulle säga att många av de problem som smartphone-kameror har beror på optiken. Särskilt om vi pratar om typ vidvinkelkameror, där de helt ärligt är ganska dåliga fortfarande på grund av optiken.
Det här med bländarvärde är väldigt intressant, för att om man har kameror, till exempel som i mitt fall, som jag har ett gäng Micro Third Four objektiv och kameror, det är ju ett system då. Det finns ju fullformatskameror, det är ju de här kamerorna som anses fullstora sensorer, eller man ska kalla det. Och där har vi ju liksom de här, det är de kamerorna som folk liksom fotar med professionellt och så vidare. Sen så finns det ju Micro Third Four, som ju är då lite mindre sensor, lite mindre, faktiskt smidigare objektiv. Och då, alla de här värdena är ju relativt till varandra. Så är man inne i den här Micro Third Four ekosystemet med de olika objektiven, då vet man liksom efter lite erfarenhet så här, ja, men vad behöver man för bländarvärde i vilket väder? För det handlar ju om ljusinsläpp då, och ibland så behöver man mycket ljusinsläpp helt enkelt. För det. Och då vet man liksom, ja, men jag behöver ju de här, ja, men jag behöver liksom 1,4 för att klara liksom det här scenariet. Medans, okej, men nu är det ljust ute, då kan jag ta med det andra objektivet som kanske har andra fördelar, till exempel att ett zoomobjektiv eller så. Och det är samma sak nu när jag har bytt, eller bytt har jag inte, men jag kör också samtidigt då fullformatskameror från Sony. Och där liksom är det ju, där är ju både brännvidd, alltså hur många millimeter någonting är. Millimeter på kameran är ju inte hur bred synfält det är, utan ju högre ju mer fler millimeter det handlar ju om man hade en, man kan säga att det är som hur lång kikaren är, och ju längre kikaren är ju mindre brett blir det ju, så att säga. Och sen så har man ju också brännvidd där, och då är det relativt till någonting annat. Vad jag försöker komma till är att när det kommer inom mobilvärlden så fattar jag överhuvudtaget inte brända världen alls. ena stunden så är det jättehögt, ena stunden är det ganska lågt. Och det verkar ju inte påverka någonting, för liksom bilderna blir ju ungefär lika ljusa ändå. Förstår du vad jag menar? Alltså jag, det, liksom,
ja, det man kan säga... Liksom. Nej, det man kan säga är att oftast så brukar man ju ange brännvidder som motsvarar en fullformatskamera. För att ja, man ska kunna ha en... Ja, precis. För annars så pratar vi om enstaka millimeter.
Ja, ja, jag sa fel när jag menade bländarvärden. Brännvidden är ju, brukar man ju ange från fullformat, precis. Men bländarvärden, alltså aperture på engelska.
Ja, okay.
Det verkar ju, det säger man inte så mycket kan jag säga när jag kollar på dem. Ibland är det högt, ibland har man sänkt det. Och nästa gång är det lågt igen och sen är det högt igen. Och, liksom, och det blir fortfarande jävligt bra bilder liksom.
Ja, precis, ja. Du menar att det har liten betydelse vilket bländarvärde man har?
Det har det säkert, absolut säkert inte. Det är bara att jag lyckas inte sätta någon... Jag lyckas inte sätta något likhetstecken mellan bländarvärden på en mobiltelefon och hur bra de är på lite mörkare. För det menar, du switchar bara ändå om till nattfotoläge och då helt plötsligt så är det ju helt andra parametrar som spelar roll. Det vill säga att man tar... väldigt många olika foton och sätter ihop liksom.
Ja, yeah. Jag ska säga att det har stor betydelse vilket bländarvärde det har. Grejen är väl att nu för tiden så har många kameror väldigt snarlika bländarvärden. Och sen finns det andra parametrar som har stor betydelse. Sensorstorlek, den optiska bildstabiliseringen, hur effektiv den är. Så att bländarvärdet har ju fortfarande betydelse, men det finns många andra faktorer som har minst lika stor betydelse. Särskilt nu för tiden när vi har mycket databehandling, så är till exempel bildstabiliseringen absolut viktigast, för att man vill kunna ta många exponeringar istället för långa exponeringar med kamerorna, och då är stabiliseringen väldigt viktig.
Och då kommer ju någon form av fråga här då, innan vi går in på detaljer på just iPhone 13. Hur vet man då vad som är bra kamera? I kameramobil. Liksom, hur tar man reda på det om man är ute och ska köpa en telefon och dess absolut viktigaste syfte är bra bildkvalitet? Vi har sett att megapixlar spelar inte så stor roll, för då det handlar om objektiken. Vi har sett att Joel hävdar att bländarvärden spelar roll, men samtidigt så har man stabiliseringsfunktioner som är viktiga, särskilt när man tar nattfoto och liksom det är väldigt, och just hur algoritmerna runt nattfoto tas, och sen naturligtvis också att inom vilket spann är de här bländarvärden viktiga liksom. Och sen har vi sensorstorlek och så vidare. Men om någon bara helt vanlig dödlig där ute på stan bara känner jag vill ha en riktigt riktigt bra kameramobil, vad är det, hur går man tillväga då? Går man in på surfa.se och bara läser eller?
Ja, det är faktiskt lite så helt enkelt. Generellt sett så är det ju så att man kan köpa en dyr telefon, så får man generellt en bättre telefon eller bättre kamera. Så enkelt är det inom varumärken. Sen om man verkligen vill ha den absolut bästa så måste man ju läsa tester. Och där ska det ju nämnas att kamerakvalitet är ju delvis subjektivt. Även om det finns vissa testare som försöker få det att verka extremt objektivt, så är det ju inte riktigt så enkelt. Man kan ha olika preferenser för hur bilder ska se ut. Och där kan man det skilja mellan olika personer vilken kamera som egentligen är bäst. Så kolla på exempelbilder och läs tester. Det är väl de bästa sakerna man kan göra, för att det räcker inte att läsa ett specifikationsblad. Det kommer ganska kort, det kommer inte särskilt långt alls faktiskt nu för tiden med att läsa specifikationsblad. Utan man måste läsa tester, höra vad andra tycker och se själv vad man själv tycker. Och i det så skulle jag säga att en av de absolut viktigaste sakerna nu för tiden är att man ska gilla själva kameraappen och gilla hur den beter sig. För vissa smartphones kan bete sig ganska annorlunda, och bara det kan vara en anledning till att välja en annan telefon framför någon annan. Och det kan ju bero till exempel på vilka behov har du. Har du till exempel behov av att fota djur som rör sig eller barn som springer runt? Ja, då kanske du ska välja en Sony-mobil, även om de inte är särskilt bra i jämförelse med en iPhone i många kanske mörka miljöer eller högkontrastmiljöer eller sådana saker. Så lite olika köpbeteenden kan man ha beroende på vilka behov man nu har.
Hur kan Sony, som faktiskt gör sensorerna i nästan alla telefoner, kanske viss del av objektiken också, och dessutom har en kameraavdelning som finjusterar mjukvaror på sina Sony Alpha-kameror, som är de i mitt tycke de bästa kamerorna i världen, mest för att jag inte velat utmana den åsikten. Hur kan de fallera jämfört med, för om man kollar på DxOMark här, på tal om påstådda oberoende tester, så det finns ju inte en Sony-kamera så långt ögat kan nå.
Nej. Det är väl helt enkelt för att smartphone-kameror och vanliga kameror är inte alls samma sak. Så att hämta kompetens från sensoravdelningen kommer inte vara jätteanvändbart. Och hämta kompetens från kameraavdelningen kommer kanske delvis vara lite användbart. Men det viktiga när det gäller implementeringen är ju databehandlingen. Och det görs inte jättemycket databehandling i vanliga systemkameror. Det är därför smartphone-kameror kan vara så bra i jämförelse med smartphone-kameror. För att de har en processor som är mycket mer kraftfull och som kan göra mycket mer med den bilden. Så det Sony saknar verkar ju vara kompetens just inom smartphone-kameror. Och det kan de inte hämta från någon annan division. För det finns ingen annan division i Sony som gör smartphone.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om du lyssnar på deras marknadsavdelning så är ju Sonys telefoner, det är ju det är så kul för dem. Det är ju inte helt ovanligt det här att man kopplar samman dem med liksom det här varumärket inom någonting annat då. För att om man lyssnar på Sony är ju det här de ultimata professionella foto- och filmtelefonerna. Man behöver ju knappt någon filmkamera i Hollywood-produktionen längre. Man har ju Sony-kamerorna liksom. I alla fall om man lyssnar. Framförallt film. Jobbar ju marknadsföringen inom på det sättet.
Och det kan man ju delvis hålla med om. Som sagt, det finns olika preferenser och man har olika behov i sin telefon. Och där har ju Sony till exempel olika mjukvara i jämförelse med hur andra tillverkare har det. Sen har ju till exempel iPhone ett ganska stort brett utbud av tredjepartsappar som har liknande funktionalitet. Så det kan man argumentera för att Sony egentligen kanske inte är så speciella. Men de har mjukvara åtminstone särskilt på videosidan där som har större flexibilitet och där man kan använda fler citat professionella slutcitat funktioner som kan vara användbara. Men frågan då är vem det är som egentligen ska använda de funktionerna och varför.
Mm. Det är ju en fin, det är nog ganska liten grupp människor som dels förstår den här mjukvaran. Jag gör inte det. Jag är inte Sony filmare. Eller det är jag ju, fast inte från filmsektorn utan jag använder systemdigitalkamerorna för foto eller vad man ska kalla det. Och sen då folk som förstår det och som tänker sig att jag använder telefonen här istället för den stora kameran. Mjukvarumässigt så tycker jag en annan sak är intressant, det är ju att många försöker göra en Apple. Jag vet när vi är på presentationen så får man ju ofta ganska imponerande saker de har gjort med kameramjukvaran och filmredigeringsprogram och så vidare. Men sen tänker jag det liksom att när du väl sen köper den här Android-telefonen så startar du kamerappen, fotar dina grejer och sen har du allting samlat i Google Foton då och så gör man kanske inte så mycket de här det de själva försöker bygga upp ekosystem med synkronisering av deras egna galleri och om det handlar om rörlig bild, olika möjligheter att klippa och lägga ut och så vidare. Det läggs nog ner rätt mycket resurser på mjukvara som ingen använder, eller som få använder tror jag.
Det tror jag definitivt också. Och det är ju ett problem som Android-tillverkare har i allmänhet. Att Googles tjänster är generellt sett bra och de vill många användare ha. Men tillverkarna kan inte göra någonting åt att förändra Googles egna tjänster. Så då måste man ändra någonting annat för åtminstone vad heter det, marknadsföringsmässiga fördelar. Och sen så i praktiken så funkar inte riktigt det för användarna vill använda sig av Google. Och där har... Tyvärr så finns det nog ingen bra lösning för tillverkarna, dessvärre. Inte mer än att bara skita i det.
Nej, det är väl så. Det är väl så. Du dissade då som sagt oberoende tester. Vilket är roligt för dig. Just oberoende är något som du vurmar över. Men det finns inget som heter oberoende när det kommer till kameraranking. Det passar ju, enligt dig då, det passar ju väldigt, väldigt bra när man inte når så högt upp i DxOMark. Alltså, DxOMark är ju aldrig så bra som hur högt iPhone går. De åren när iPhone faktiskt var bäst, då var ju DxOMark inom Apple-världen helt fantastiskt.
Och sen de åren när, det var så det blev känt.
Ja, precis. Och sen de åren då liksom när man inte nådde upp så högt. Det brukar man... Framförallt så när det... Det var ju något år som det då släpptes en ny telefon som då inte var längst upp. Utan det var ju Huawei där några år. Och det är det ju fortfarande i och för sig. Det är bara att vi inte har lite svårt att köpa dem. Och då var det ju ganska omgående då att det är ju inte relevant liksom. Okay. Och sen så då blev det ju en allt snabbare utveckling också. Och iPhone med sina års släpp istället för som Android-tillverkarnas halvårs släpp. Och dessutom jättekonkurrens så dök man ner allt lägre. Och nu säger jag i fall dock att iPhone 13 Pro har ju kommit väldigt högt upp för en gångs skull. Man är nummer 4 där då. Men hur viktigt är, eller hur bra och hur mycket kan man lita på DxOMark tycker du?
Jag tycker de gör i grunden bra tester, precis som många andra gör. Så jag tycker man ska titta på dem som en väldigt intressant källa för bra kameratester. De har ett perspektiv, andra har andra perspektiv på vad som är bra. Så jag tycker de är alldeles utmärkta. Men man ska inte se dem som det ultimata be all end all, för att det finns inget sånt test helt enkelt, för att det finns så många faktorer att utvärdera på en kamera, så att man kan ha olika preferenser och det påverkar vilket resultat man får. Så att tycker man ska se DxOMark som alla andra. Ett bra sätt att utvärdera kameror på tillsammans med andra.
Sen så finns det ju grader också. Jag tänker så här, man behöver inte nödvändigtvis hävda sig allt för mycket mot sin Android-kompis att iPhone 13 Pro har fått 137 i betyg och Huawei Mate 40 Pro har fått 136. Och sen har Mate 40 Pro 139. Jag tänker att där kanske en lekman inte ser så stor skillnad. Men jämfört med Apple iPhone 13 Pro 137 jämfört med, trycker vi load more här. Ska vi se, load more. Kör vi ner till OnePlus Nord på 108. Där kanske man kan förstå att det finns en viss skillnad.
Ja, och sen det beror ju helt enkelt på också i vilka situationer man fotar. Om du är ute i en vanlig ljusmiljö där det inte är så mycket kontrast så kommer du kanske inte se så stor skillnad ändå. Så det är ju, de här poängen kommer ju från olika kategorier. Så det är lite, som sagt, beroende på vilka behov du har.
För där har vi ju det mycket. Fota när det är ljust och hitta lite intressanta vinklar.
Mm.
Det är ju en sån grej. Ja, jag skrev faktiskt en guide. Det var ju en betald. Det var ju reklam för Xiaomi. Och, men där fick jag ändå, jag tyckte jag gav ändå lite goda råd där att oavsett telefon då ska sägas naturligtvis, så det här att bara ta ett steg längre fast kan vara åt annat håll, det vill säga att man faktiskt att inte allting blir de här 45 grader uppifrån och 45 grader
yeah.
du vet, ner med telefonen, där är maten liksom. Det är, men att man tänker lite så här, böjer lite på knäna, man får ett lite annat perspektiv, hitta objektiv också. För ofta så det finns ju lite sån här, alltså du vet, raka linjer som går ut i fjärran, alltså till exempel om man följer ett staket eller en väg som går så. Alltså mycket sånt blir ju väldigt, väldigt bra. Sen så om man är lite så här extra intresserad så ljus är ju det viktigaste. Och fasen, ha med en liten extra. Det finns sådana små LED-lampor. paneler, alltså, som man bara kan ha med i fickan. Om du nu ska fota din mat varje gång på Instagram, ta upp den här lilla lampan och då ska man belysa från 45 grader sidan och 45 grader upp. Och då får man lite mer kontrast och man får lite mer perspektiv liksom. Så det är ett litet stalltips. iPhone 13 Pro, om man, och detta är igen då från ett kameraperspektiv, om man har en iPhone 11 och en iPhone 12 idag, är det uppgraderingsläge?
Om du har en iPhone 12, absolut inte. Särskilt inte om du går från en Pro Max till en Pro Max, så är skillnaden helt ärligt väldigt liten. Jag har suttit och stirrat på de här bilderna i någon vecka. Ja,
det, man kan se det framför det, sig. Jag vill bara till lite till. En timme till. Jag vill bara hitta skillnaden. Där var en pixel.
Ja, precis. Ja, visst. Absolut, jag kan hitta skillnaden. Men de är minimala. Så absolut, nej, inte. Även med iPhone 11 så tycker inte jag att det finns jättestor anledning till att uppgradera bara för kameran. Då får du vara väldigt intresserad. Alltså, så mycket har inte hänt med kamerorna, hur mycket Apple vill snacka som helst. Så som sagt, det finns skillnader. Det finns vissa funktionella skillnader. Jag tycker specifikt att Apple har blivit bättre på video det senaste. HDR var ju en väldigt intensivt bra grej för att det ser så bra ut, särskilt på iPhone-skärmarna. Så HDR gillar jag, men nej, inte när det gäller liksom bildkvalitet tycker jag inte det finns någon större anledning till att uppgradera.
Har du provat, när du fotar, använder du deras sån råformat eller vad man kallar det?
Mm, oftast utvärderar jag, eller jag utvärderar alltid kamerorna i autoläget, men visst, jag har testat deras RAW-funktion.
Är det något som gemene instagrammare borde prova, fota det och sen gå in i redigeringsläge och fixa dona, eller? Tycker du är det värt?
Nej, det tycker inte jag. Nej, inte om du ska du publicera på Instagram, så vet jag inte vad du ska göra där och göra.
Nej. Ska man ha Instagram till huvud taget, Joel?
Men alltså, det är ju ett litet format. Vad säger du?
När ska man använda det?
Om du ska ha ett stort format av någon anledning, så där kvalitet och kontroll är väldigt viktigt, så kan du använda det. Men i stora drag så tycker inte jag att det är en funktion som de flesta användare ska använda, helt enkelt.
Om man använder det, kan man ersätta min... Jag har... fotokameran 35 000. Jag har två Sony-objektiv. Varav jag har tappat båda. De kostar och gått sönder. Kostar 27 000 styck. Är det dags att backa tillbaka till iPhonen nu med ett fodral på, eller?
Nej, alltså du kan ju inte ersätta en systemkamera. Det...
Tack, den jag ville höra.
Ja. Nej, såklart. Alltså, för alla de här påståendena om att nu kan du ersätta en systemkamera, det handlar ju helt på vad du har för behov. Alltså om du ska använda en kamera som övervakning, så kanske du kan ersätta en systemkamera med en Arlo-kamera. Liksom. Det har ju helt beroende på vilket behov du har. Och de flesta personerna har inte ett behov av en systemkamera. Så anledningen till att de kan ersätta en systemkamera med sin smartphone är ju för att de inte behöver en systemkamera från början. Så hela det argumentet är lite konstigt. Så klart man inte kan ersätta en systemkamera om man behöver en systemkamera. Det är så enkelt är det. Om du inte behöver en systemkamera så finns det inget behov av att ersätta den.
Ganska klokt faktiskt. Vi hade en liten rolig grej här nu på systemkamera. När de kan vara rätt komplicerade. Framförallt så de har en tendens till att vilja sänka skärpedjupet så mycket som kan. På auto så sänker skärpedjupet så mycket den kan för att få in ljus. Mm. Alltså du vet, den prioriterar det för allting annat. För den vill inte höja ISO:n onödigt mycket extra. Och den vill inte förändra, vad är det, shutter speed?
Sluta tid.
Av någon anledning på manuellt. Så det blir ofta så jävla korta skärpedjup. Och det betyder, mina vänner då, för övrigt att det blir fokusområdet ligger så snävt. Så att och resten är ofokus. Det kan man ju vilja ha ibland, men ibland kanske man vill faktiskt kunna fota en hel produkt som ligger på bordet. Så att det har jag märkt liksom att det krävs ju lite, och sen då när du börjar gå in manuellt, och då helt plötsligt riskerar du ju att sätta ISO för högt och lite sånt, eller att det blir för mörkt och så att det krävs ju lite tankar och så där är ju naturligtvis mobiltelefonerna lätt hanterliga. det får man ju säga. Och när det kommer till film så är det ju ännu mer komplicerat. Även om det då, när det kommer till film, kan vara tämligen komplicerat att filma med mobilkameror så här i dessa LED-tider. Alltså det finns LED-lampor kors och tvärs som, ni vet, man filmar en bil och så ser man lamporna vad kallar man det, flickra liksom. Även om du är inomhus till exempel, så helt plötsligt så är det bara massa flimmer i bilden.
Och iPhone av någon outgrundlig anledning i sin kameraapp har inte stöd för 50 fps, vilket är,
nej, just det.
Så det är så konstigt.
Ja. Så det är ju högt och lågt. Men det här läget där du automatiskt ändrar fokus, har du provat någonting där, det här filmläget?
Ja, cinematisk.
Cinematiskt, ja. Det var ju kul där. Jag har sett kommenterare då den här keynoten. Då ser man vid ett tillfälle att de filmar bakom ett gäng som går in i en tunnel med iPhonen. Och sen så ser man hur de klipper då till den här tunneln, alltså där de filmar då. Det ska se ut som någon rymdstation eller någonting, och sen en skräckfilm man spelar in. Och grejen är den att det är jättemörkt där inne. Men kvaliteten på iPhonen när den filmar är helt perfekt.
Yeah.
Och tidigare så har man ju varit så, Apple har ju inte liksom, men du vet så här ofta, då jag har filmat en musikvideo med bara en iPhone och visar sig att de varit i öknen. Eller så när de filmar den här, hur bra iPhone kan vara inomhus, så ser man hur den här filmriggen speglas i någon spegel. Och då ser du ju liksom att det är ju liksom miljoner lampor på en rigg, och sen har de en iPhone där emellan liksom.
Yeah, yeah.
Här ser man att de bara går in med en iPhone, och jag bara känner, men det där är ju fake liksom. Det kan ju inte finnas en möjlighet i världen. Inte ens mina kameror klarar ju att filma en sån sekvens utan mer ljus. Och annars blir det väldigt, väldigt mörkt, så att säga. Och här var det ganska ljust ändå i mörk tunnel. Och då bara kände jag liksom att, oj, börjar man hur... Antingen är den här telefonen helt sjuk i huvudet när det kommer till att filma i lågt ljus utan att det blir något som helst brus. Alltså det var ju crystal. Eller så är det här inte helt överensstämmer med sanningen.
Nej, och dessvärre med cinematiskt läge så tror jag för en gångs skull att Apple har siktat lite för högt. För att det här läget är dels svårt att hitta något användningsområde för, och dels är det väldigt opolitligt. Alltså det funkar inte särskilt bra, tycker inte jag. Det funkar bäst när det är liksom statiska situationer, men då tycker jag främst att man ska använda det här läget med manuell kontroll, där man själv byter mellan fokusområdena eller möjligen fokuserar i efterhand. De här fantastiska automatiska fokusjusteringarna som Apple pratar om fungerar helt ärligt inte särskilt bra. Så då, om man ska ha då en statisk situation där man själv sitter och ändrar fokus, då helt plötsligt så känns det som att det inte finns så särskilt många användningsområden, särskilt inte för en normal användare. Så skulle det vara så att man verkligen vill ha den här typen av avancerad fotografering med fokus, så att det ser ut som det är något professionellt sammanhang, så återigen känns det nästan som att du skulle använda en professionell utrustning istället. Så ja, jag är väldigt skeptisk till att normala personer kommer använda cinematisk, just på grund av hur, åtminstone som det ser ut idag, hur opolitligt det är och hur få situationer du rimligtvis kan använda det på ett bra sätt i nuläget.
Det är ju påminner lite om den här fotofunktionen de introducerade, men den var väl en riktigt klar sen när den iPhone kom det året. Det här man skulle ta, de tog mycket bilder på hundar och sånt där, så skulle AI kunna, så skulle AI göra de här pälsen riktigt crystal. Vad heter det? Fusion? Nej, vad heter det? Vet du vilken funktion?
Ja, jag vet vad du menar. Nej, jag kom faktiskt inte på det nu.
Och då var även man tog närbild på vissa typer av hår och sånt där, alltså människohår. Och så,
stickade som tröjor var populärt.
Stickade tröjor, ja, precis. Och det var ju verkligen det var ju verkligen den typen av bilder som Apple visade, och då funkar det väldigt bra, men annars funkar det inte så bra. Och det låter väl så här också. Så det är ironiskt att cinematic mode bara funkar i 1080p.
Ja, det är ju precis så är det ju. Om det ska vara en seriös fotograf som ska filma med den här för att du vill göra något professionell video, så funkar inte det, för att det är full HD helt enkelt. Så enkelt är det ju. Deep Fusion heter det nu.
Deep Fusion, ja. Just det. Fusion, ja. Ja, vad trevligt, Joel Oscarsson. Vi är på väg att avsluta här, för att jag ska faktiskt strax gå in och spela in en podd till, så vi har en måndagspodd också. Det kan ju inte gå en vardag utan podd, det vet ni. Så det är sen gammalt, i alla fall 2 veckor tillbaka. Om du inte om du har en iPhone 12 idag och knappt, och även 11, så sa det var knappt värt att uppgradera till 13. Vem ska uppgradera till iPhone 13 i vilket sammanhang? Och nu får du tänka fritt, Joel. Nu är det inte bara kameradelen.
Yeah. Nej. Jag tycker allmänhet att man inte ska köpa en ny smartphone om man inte verkligen behöver det. För att vi behöver inte köpa nya smartphones hela tiden. Så enkelt är det. Om du är någon teknikentusiast som måste köpa en ny bara för köpandets skull, så tycker jag att du ska köpa den om du har ett behov av en telefon med betydligt bättre batteritid. För att det är den största nyheten i senaste iPhone. Så om du går runt och behöver ladda din telefon en eller flera gånger per dag, så tycker jag att du ska fundera på att skaffa en iPhone 13-serie av något slag. 13 Pro Max är absolut bäst. Den har helt sjukt bra batteritid. Batteritiden är i alla fall absolut bästa anledningen till att köpa en ny iPhone 13.
Och därmed tackar vi Joel Oskarsson, chefredaktör på surfa.se. Dig följer man på just surfa.se. Även nordichardware.se. Har vi några Twitter, Facebook, Instagram? Jag glömmer alltid vilka kanaler det finns i. YouTube finns det.
Det finns på Facebook och Instagram främst. Där är det bara att söka efter surfa.se. Skriv ut det i textform så hittar du oss där.
Låter ju logiskt. Oss på Teknikveckan, ja, ni kan det där. Ni hittar oss i alla kanaler. Sök Teknikveckan. Peter Esse heter jag på Instagram. Och vill ni bli Patreon, slippa reklam, se till så vi kan fortsätta släppa poddavsnitt varje dag med intressanta gäster där vi lär oss ny kunskap, så som idag, så är det patreon.com/teknikveckan. Ha det bra, på återhörande. Och ljudtekniker var Dennis Klarin. Hej!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.